Ja, hallå, tillbaka igen härifrån auktorisationspodden. Och vi hade ju senast, om ni minns det, ett väldigt intressant samtal med Elinor Torp, författare och journalist, och samt Gesa Markusson då, från vår styrelse. Och det var så intressant så att vi kände att det här fanns mycket mera att plocka ifrån. Så att därav spelar vi in ett nytt avsnitt här nu. Där vi återigen välkomnar Elinor Torp, och journalist och författare, och Gesa Markusson, styrelseledamot och tidigare ombudsman på Fastighetsanställdas förbund. Och jag tänker, det vi inte riktigt hann prata om senaste podden, det var underentreprenörernas roll i det här också. För vi ser ju att även om vi blir duktiga på att följa upp beställaren, om vi tänker oss att vi kommer dit hen, så har vi ju också en situation med underentreprenörer som nyttjas och utnyttjas för att komma runt vissa krav och vissa kontroller. Och där behöver vi ju bli bättre också. För vad har vi sett några tendenser kring det? Hur man använder och utnyttjar underentreprenörer i några upphandlingar? Så.
Ja, alltså det är ju ett känt brottsupplägg. I toppen så har man ett vitt bolag, det kan man granska fram och baklänges. Har de personal så är det vit personal med kollektivavtalsenliga löner. Men en stor del av deras uppdrag läggs åtminstone officiellt ut på underentreprenörer. Som i sin tur kan lägga det på underentreprenör som lägger på en underentreprenör. Så det går neråt i en kedja. Och då går pengarna från kunden till huvudentreprenör och så ner i leden. Och tittar man på domar som har fallit, så tas det i sista sned, så tas det ut i kontanter. I ett kortlivat bolag som bara finns en kort stund ofta. Och man ser ju också att ibland så återförs dessa kontanter till huvudentreprenörens gubbe eller gumma där uppe, som använder det för att betala svarta löner. Så det är rent kriminellt. Och underentreprenadkedjor är ett känt brottsupplägg. Mm. Och då ska man skilja på underentreprenörer och underentreprenörer, ska jag säga. För om man beställer något speciell tjänst, man ska tvätta sammetsgardiner i något gammalt slott eller någonting sånt där, ja, det kanske bolaget inte har kompetens för. Då kan det behövas en underentreprenör. Mm. Eller golvvård, kristallisering av stengolv och såna här saker. Men att lägga ut daglig städning, varför? Mm. För kostnaden borde vara densamma hos underentreprenören, om det är en seriös underentreprenör, som det är hos huvudentreprenören. Mm. Och då är det enda som är kvar att dela på är ju vinsten. Och vem vill dela med sig av sin vinst?
Nej, inte en seriös företag. Vi har låga marginaler i vår bransch, ja. Så det finns inte mycket att dela med oss utav. Men det här låter ju som, det blir ju ännu knepigare att kontrollera då förstås. Och det är väl det som är baktanken, gissar jag då.
Självklart.
Givetvis. Och gärna när det blir som du säger, underentreprenör till underentreprenör då, hur, i oändlighet, om man nu ska hårdra det. Men jag tänker även här borde man ju kunna lägga in det som någon typ av krav, kontrollfunktion i sin upphandling och i sin uppföljning av avtalet också. Att även underentreprenörer ska kontrolleras,
ja,
på samma sätt
och som deras underentreprenörer, att allt det ska redovisas i alla kedjor så att man kan kolla bolagen i alla lägen.
Ja, och vi är ju där, vi behöver ju veta vem det är som är, ja, i våra lokaler.
Hade inte du något sånt exempel på någon som skyller på att det var en underentreprenör, Elinor?
Ja.
Huvudentreprenören skyller på att det är underentreprenörens, ja, svarta anställda.
Ja, nej, men nu ser jag i boken där Rent Hotellet, och så var det ju verkligen så. Men där fanns det ju inte någon underentreprenör egentligen, men man hittar på att det var en underentreprenör. Och det gällde ju vår före detta statsminister Magdalena Andersson, som var där arbetsgivaren sa ni, men den här tjejen då, Kilo från Nicaragua, hon var anställd av en underentreprenör till vårt företag, så vi känner inte till det här. Men det stämmer ju inte, utan hon fick ju pengar kontant av den här företagaren, liksom det här stadbolaget. Så att man kan också använda det som en lugn när man ja. Så att, men annars så är ju i andra branscher, jag har mer träffat på det i andra branscher, men det här med de här långa kedjorna, och där ser jag ju också att det kan gå väldigt illa för, inte bara när det gäller pengar, utan det faktiskt går väldigt illa för de här människorna, att ansvaret tappas bort så mycket i de här kedjorna att de också kan riskera livet helt enkelt. Mm. Det är många som faktiskt dör på jobbet i Sverige idag, en i veckan ungefär. Och det är nästan alltid så att de är anställda av en underentreprenör.
Mm.
Så att det är ett problem att vi i Sverige inte har beställaransvar. Det har vi ju inte. Juridiskt så åker inte beställaren på det. Det finns ju vissa beställare som har sagt att mer än två led ska vi inte ha, för då tappar vi bort ansvaret. Jag tror ju ansvaret kan tappas bort tidigare än så också. Tyvärr, man tar helt enkelt inte arbetsmiljöansvaret heller. Och det är faktiskt, arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar. Det är väldigt tydligt i svensk lagstiftning att människor inte ska skadas, bli sjuka eller dö på jobbet. Det...
Men arbetsmiljö kostar. Och det vill man ju inte, är man ju inte intresserad av när upplägget är brottsligt.
Nej, då genar man ju med det. Och då kan det bli så tyvärr att även seriösa aktörer börjar gena med arbetsmiljö bara för att det kostar pengar. Och det är jättesorgligt. Mm. Men det är väldigt tufft för de seriösa städbolagen att konkurrera. De som jag har pratat med, alltså, de säger att det är omöjligt att konkurrera med kriminella. Och till slut kanske de också måste börja gena. Mm. Och det är ju förödande för människorna som jobbar för de här städbolagen då, om vi ska komma dit.
Ja.
För det sänker villkoren. Det vi måste fatta att det här sänker villkoren för alla.
Ja.
Om vi har så pass många papperslösa som vi har i branschen idag.
Mm. Ja, nej precis, och det är väl viktigt att vi går dit tycker jag, för vi har pratat mycket om vilka konsekvenser blir det för beställaren och staten och företagen och så vidare, men som sagt vi har ju, det är ju människor där ute, det är de som får ta det tunga lasset, ta den tunga smällen. Hur ser situationen ut där? Har vi exempel på vad ser vi när vi kommer ut i de här företagen, de anställda?
Jag ser väldigt tydligt att det är många bolag, inte minst inom städ, som faktiskt inte riktigt vill ha svensk arbetskraft för att de är jobbiga att gå med i facket och sånt där. Så att de vill ha människor som är bekväma, tysta och som inte liksom larmar om det är dålig arbetsmiljö eller att de inte får ut sina löner som de ska. Så, och jag ser två tydliga grupperingar. Jag ser människor från Latinamerika, de fattigare länderna i Latinamerika, Venezuela, Nicaragua, Peru, Bolivia och så vidare. Jag ser en gruppering från forna Sovjet med liksom, Ukraina, väldigt många från Uzbekistan, Kazakstan, Georgien, Vitryssland, Moldavien i viss mån, Ryssland också för den delen. Just inom städer är det just Uzbekistan faktiskt, men jag ser också Mongoliet också, så att de regionerna ser, och där ser jag också i sociala medier att det finns speciella arbetsförmedlingar där de här inte så nogräknade arbetsgivarna söker personal och då svartanställda företrädesvis i icke-kontraktjobb liksom. Och de här kvinnorna jag har träffat då, jag vet en tjej som är Shaksoda från Uzbekistan just, som faktiskt hade jobbat, hennes arbetsgivare hade anmält Migrationsverket, som hade liksom startat den här processen på ett korrekt sätt faktiskt, men när hon bröt armen på en skola här i Stockholm och jobbade då på helgen, ingen annan var där, och blev liggande och sen var hon tvungen att gipsas då. Efter det så tyckte arbetsgivaren du måste komma tillbaka och jobba direkt. Hon fick vara hemma bara en eller två dagar, medan läkaren sa nej, du behöver vara sjukskriven 2 till 3 veckor. Så att hon tvingades tillbaka, städa med en arm. Och när hon sa att det här är inte möjligt, jag kan inte städa med vänster armen liksom, plus att hon också då började fula sig med löner och så, och de satte henne på ännu fler pass, och hon jobbade väldigt, väldigt många timmar helt plötsligt. Och när hon då började protestera så avbröt hon direkt processen mot Migrationsverket, och hon förlorade sin chans till arbetstillstånd i Sverige. Så att man är helt i händerna på de här arbetsgivarna, och så kan vi inte ha det liksom.
Och det är ju det, de lever under ett ständigt utvisningshot. Om du protesterar så avslutar vi din anställning och du blir utvisad.
Mm.
Och då kan man ju ibland ha skuldsatt sig i hemlandet för att komma hit. Och alltså, man hör ju förskräckliga exempel. Boende under arbetsgivarens skrivbord.
Mm.
Då får man sova på en madrass under arbetsgivarens skrivbord när man eventuellt får sova några timmar. Vi har sett exempel på, om du inte städar tillräckligt bra så är det väl läge att du ger dig en örfil så att du fattar att du ska städa bättre. Alltså det är förhållanden som är fruktansvärda för en del av de här människorna. Och många tänker, ja men om jag kan klamra mig fast de år som ändå behövs, om jag lider de här åren så kanske jag får stanna och då kanske jag kan få ett riktigt jobb. Mm. Men det är förfärliga saker som händer på vägen.
Ja, jag vet en, det brukar jag säga, för min förra bok Vid skuggorna, då var det mycket om män också, män i mer traditionellt mansdominerade yrken liksom, där det, och då så var det, ja men GESA bland annat, men även andra sa, men ska vi inte lyfta kvinnorna i städer, för de blir många gånger dubbelt exploaterade, och då är det just det här du säger med faktiskt övergrepp också som sker. Jag hade en tjej i boken, Chiara, som vars arbetsgivare alltså kontrollerade varje steg hon tog. Hon var verkligen ägd av henne, hennes man tafsade på henne liksom, och var, hon var, tog stryptag på henne ute hos en kund när hon var ute och städade ett affärscentrum. Och när jag träffade henne hon var självmordsbenägen, hon mådde inte bra idag, hon hade liksom, den här arbetsgivaren hade psykat sönder henne verkligen, så jag liknade det närmast som liksom en destruktiv parrelation faktiskt. Så det är vidrigt verkligen hur, och att inte de här rösterna tas tillvara, i hennes fall vet jag att det till och med polisanmäldes, men att det, jag tror inte att det har gått vidare liksom av polis och åklagare, tycker jag är ja, det fanns vittnesmål till det här liksom, det här övergreppet, så att det, jag tycker att det är, ja, det är nog väldigt viktigt att de här städernas röster också kommer fram, att man lyssnar på dem som vittnar, för då tror jag man kan avtäcka mycket av det här faktiskt, och då är det ju enligt den här lagstiftningen människoexploatering som finns sedan 2018, att det är faktiskt väldigt viktigt att man börjar att polis och åklagaren faktiskt börjar driva upp case där. För då, jag tror faktiskt att det också underifrån faktiskt kan ändra branschen lite, att arbetsgivarna blir rädda för att ja, de får röster emot sig. Så jag tror att det på sikt kanske han, ja, han skärper till sig på den sidan, ja. Myndigheten här.
Ja. Och då vill det ju till att det är personer som vill driva det, dels som vågar kliva fram då,
som vågar det liksom, att våga vittna för det. Men nu börjar det komma en gräsrotsrörelse av människor som vågar, men då måste ju också polis och åklagare ta hand om, Sverige måste ta hand om liksom, inte som i Kilos fall nu, det är Kilo, statsministerns städerska som hon kallade sig i media, hon är faktiskt i Sverige fortfarande för att vittna mot sin forna arbetsgivare, den som Magdalena Andersson och hennes make hade och anlitade i hemmet, men arbetsgivarparten här förhalade det 3 gånger för att de förväntar sig att hon ska hinna deporteras på nytt och inte hinna vittna, och det, så kan det ju inte vara, där måste ju liksom Nacka tingsrätt som är i det här fallet måste ju se till och trygga och ta tillvara på liksom, att nu har vi en röst som är villig att vittna. Ta tillvara på den chansen, kan jag tycka.
Ja, verkligen, verkligen. Och driv det fallet hela vägen i mål nu då. För som sagt, de växer inte på trän, för vi får ju ofta frågan till våran förening också, har ni några exempel, har ni några ni kan tipsa om, och vi önskar att vi hade det, men de vågar inte, de sitter i klorna på det här och vågar inte kliva fram, för det finns repressalier som inte är trevliga, det du beskriver är absolut inte trevligt, men skulle en sån sak komma fram så är det klart att då är det ytterligare våld och hot och annat som riskerar att drabba de här personerna, så de är ju skrämda till tystnad.
Ja, jag brukar berätta om Ernesto från Colombia som berättade att i hans bergsby så gick de runt och värvade. Kom en man och värvade och sa att ja, men du kan komma till Sverige, du får jobba, du får den här lönen. Den svenska kollektivavtalsenliga lönen som han ju omräknade till sina pengar. Det räckte ju, han skulle ju bli förmögnas i hela trakten på bara ett par månader. För han hade ju inte världens längsta skolutbildning och var väl inte riktigt hemmastad på prisnivån i Sverige. Så hela släkten lånade ihop pengar för att betala, för det kostade en del att komma till Sverige på det här tillståndet. Ja, och sen så när han kom hit så är det ju inte alls så. Han får inte den där lönen, han får jobba långa dagar och får inte betalt och så vidare. Och hela tiden under utvisningshotet. Och om han skulle bli utvisad, ja då kommer han hem till Colombia och skyldig hela sin släkt en massa pengar. De har satt hus i pant och grejer för att han skulle få den här chansen. Så lurad. Och jag menar, han vågar ju inte protestera. Han vågar inte göra någonting för risken för att bli utvisad till vad som naturligtvis skulle bli ett helvete hemma.
Ja. Ja, det är ju det. De här personerna blir ju väldigt inlåsta i sin lilla hörna i Sverige i det här fallet. De känner kanske inte så många i landet, de känner inte Sveriges lagar, får aldrig reda på det egentligen. Utan har bara den här förutsättningen som de har framför sig och ser ingen väg ur. Och återigen, när vi får modiga personer som vågar kliva fram så måste vi ju verkligen se till att driva de casen i mål och få fler av dem då, så att det blir lite mer statuerade exempel. För jag tror också, precis som du är inne på Elinor, att det här, sånt här skrämmer ju till viss del i varje fall. Sen kommer det inte att upphöra på något sätt, men det kommer i alla fall skrämma ett visst antal som förstår att nu är det lite allvarligt att fortsätta med det här. Ja, det här är förstås bara ett fåtal exempel. Det här är ju allt för vanligt förekommande i vår bransch och i många andra branscher. Om vi ska lite kort komma in även på det nya lönegolvet då, som ju är här från 1 november, 80% av medianlönen i Sverige, motsvarande 27 360 kronor, som det har blivit lite medialt intresse kring. Tidigare golvet låg på 13, vilket vi kan hålla med om att det tycker vi var alldeles för lågt. Och 27 360 är väl en jättetrevlig siffra. Det som vi, när vi tittar på det från våran sida i alla fall, så ser vi dels har det gått ganska raskt här och det blir ganska snabbt kast från 13 till 27 360, och vi har kollektivavtallöner som ligger en bit under det redan idag, så att har man en kollektivavtalsenlig lön så har man inte tillräckligt för att få stanna i landet och få ett arbetsgivartillstånd eller arbetstillstånd. Den där är ju lite snett, men visst, kan vi höja upp lönerna i vår bransch och andra branscher så är det väl jättebra. Men det vi ser är ju just det här som vi varit inne på alldeles nyligen här med hur folk har utnyttjats och så här, att vi ser en risk för att den delen kan öka. Håller ni med om det?
Ja, alltså, jag tycker ju i och för sig att det här kravet är okej. Okay, fast jag önskar att de hade lagt sig på kollektivavtalsnivåerna. Mm. Så att den som kommer hit och får kollektivavtalsenlig lön från tredje land, för det här gäller ju de som kommer från tredje land, alltså utanför EU och Schengen. Då skulle man ju kunna få stanna. Man förväntar sig ju att en svensk städare ska kunna försörja sig på kollektivavtalsenlig lön. Och då kunde man väl tycka att även en städare från Mongoliet till exempel skulle kunna försörja sig på den lönen. Mm. Men jag menar, de som har kommit hit på ett seriöst sätt till en seriös arbetsgivare, de riskerar nu att bli utvisade. Mm. För den här lönen, det är svårt att få anbud då, för att då måste ju priset till kund bli högre.
Just det.
Och då kommer man säkert att falla ur upphandlingen, så att säga. Så att de som jobbar åt en seriös arbetsgivare och har kollektivavtalsenlig lön, de riskerar att bli utvisade. Mm. De som jobbar åt en oseriös arbetsgivare, de kommer ju att skriva vilken lön som helst.
Mm.
För det handlar ju om, kommer de verkligen att få den där lönen? Mm. Eller kommer de att få lönen på pappret och bli släpade till bankomaten så fort lönen utbetalas och ta ut pengarna i cash och ge tillbaka till sin arbetsgivare? Ja. För det är så det går till.
Ja.
Så de oseriösa kommer man nog inte att stoppa med det här kravet, tyvärr.
Nej,
och vem ska kontrollera det, undrar jag, för det är så mycket kontanta löneutbetalning, och vem ska kontrollera det här? Alltså, jag vet inte, det är mest den frågan jag ställer mig, och de som vill fuska kommer jobba ändå under radarn för myndigheterna. Så att, det är väl min enda invändning, annars har jag egentligen inga synpunkter på lönekravet. Så.
Nej.
Jag önskat att det har kommit en övergångsregel, att de som redan finns i landet har kollektivavtalsenlig lön, för de räcker det med det.
Mm.
Sen att man inte tar hit en massa folk från alla världens länder för att städa, det känns lite oseriöst redan från början. För jag menar, de seriösa företagen i städbranschen, de vill ha folk som kan prata med kunden. Om kunden säger det fattas toalettpapper, så kan de fylla på toalettpapper. De ska kunna lite svenska i alla fall. De ska kunna ta till sig lite utbildning och så vidare. Så att de riktigt seriösa företagen anställer sällan människor som liksom kommer från ett helt annat land, inte kan ett ord svenska och har en annan städkultur med sig hemifrån. Ja. De har inte naturligt samma städmetoder som vi har. Mm. Så det känns som stor del av de här tredjelandsmedborgarna som har kommit hit har kommit hit i syfte att utnyttjas av en oseriös arbetsgivare.
Ja, för de aktörer som plockar hit personal, utom europeisk personal, gör ju det för att de är betydligt billigare i drift än svenskar, och de kommer ju aldrig ge sig till känna för myndigheterna, och därmed så kommer ju inte det här hjälpa.
Nej, nej. Ja. Nej. Och just det här som du är inne på också, kan jag säga, med vad händer med de personerna som faktiskt kanske har varit här 5, 6, 7 år, har barn, de har kommit in i samhället och etablerat sig här. Mm. Vilken tragik som finns bakom det här, när det här då nästa gång det är dags för att förnya sitt arbetstillstånd så får man ett avslag, och så kan man inte ha kvar i landet. Nej. Då ska man hem till ett hemland som man av olika anledningar har lämnat, och där kanske då en stor del av familjen kanske inte ens aldrig satt sin fot i det landet och ska etablera sig där. Det är väl sådana bitar som jag också ser som tråkigt. Och sen så vet jag inte om vi har varit inne på det, men just det här med de här låglöne yrkena som drabbas med det här, för det är ju inte bara städ förstås, är ju ofta kvinnodominerat också, så att det är en diskrimineringsfråga, kan jag tycka också i det här, men det är väl som sagt bra att lönegolvet höjs upp givetvis. Sen kan jag dela din uppfattning där också, Gesa, med kollektivavtal hade väl varit en rimlig liksom bas. Annars är det väl heja heja facken här till att höja löner nästa lönerörelse. Ja, det vi målar upp en ganska mörk bild. Jag vill bara påminna tillbaka till, det finns seriösa underentreprenörer, det finns massvis med seriösa städföretag, och de flesta vill göra rätt för sig. Men det finns ett samhälle och en verksamhet som är ganska stor, som ju står ändå för någon siffra vi har fått här, runt 5-10% i varje fall av branschens omsättning. Här går den oseriösa vägen, vilket är ändå en enorm siffra.
Men vill man jobba för de seriösa företagen så är det viktigt att vi kommer åt de här skurkarna. Ja. För det är de som konkurrerar ut de seriösa företagen.
Ja.
Ja. Då kommer ju hela branschen bli smutsig till slut. Mm.
Ja, ja, men exakt. Vi måste ju göra någonting åt det här nu. Och jag vet, vi har ju samtal med många på upphandlarsidan som vill göra rätt. Det är ju inte så att man sitter som upphandlare och vill göra fel. Det är inte det, absolut inte det. Men man gör inte sitt jobb hela vägen. Och vi hjälper gärna till och tipsar och driver frågor och allt sånt. Och så att vi inte hänger ut någon så. Men vi bara konstaterar att det här är det som sker och det här blir konsekvenserna. Som är viktigt att ha med sig, att man förstår att man är med och de här förutsättningarna för de här individerna bidrar man till när man accepterar för låga priser eller inte gör sitt jobb genom att kontrollera och följa upp. Ja, det var en liten kortis om lönekravet också. Det var ungefär vad vi hann med i dagens podd. Återigen, tack så mycket för ett väldigt intressant samtal. Jag hoppas ni tycker det där ute också. Tack så mycket.
Tack.